Hej och välkommen till Antipodden. Mitt namn är Rasmus Dahlstedt. Idag får jag besök av journalisten Lars Åberg som i dagarna har kommit ut med sin nya bok Mest kränkt vinner.
Det finns en ängslighet som är svår att förklara.
Roligare än att erbjuda kränkthetskonsulttjänster är det att producera poddar. Tack för ditt stöd. Beställningar av böcker, muggar och t-shirts kan göras i webbshoppen rasmusdahlstedt.se/shop. Tack också för bidrag via Swish. Stödnumret är 070-881-8591, 070-881-8591. Nu till programmet. Dagens gäst har varit verksam som journalist i över ett halvt sekel. Han har skrivit ett 20-tal böcker. Stor uppmärksamhet väckte hans trilogi om det nya Sverige. Nu är han aktuell med boken Mest kränkt vinner. Välkommen till programmet, Lars Åberg.
Tack så mycket.
För att någon ska kunna vinna krävs det som regel att någon annan förlorar. Vem eller vilka förlorar på att den mest kränkte vinner?
Det är väl egentligen hela samhället och vi allihop som förlorar på att kränktheten vinner eller gör sig bred och får utrymme. Så att det är väl en kollektiv förlust helt enkelt. Och egentligen min tanke har väl varit att den här förlusten i stora stycken handlar om tilliten i samhället, tilliten mellan människor och mellan grupper i samhället. Och att den på något sätt har eroderat när kränktheten har kommit i fokus och människor börjar argumentera utifrån någon slags känsla av att ha blivit kränkt.
Och hur hamnade vi i det läget?
Ja, det är väl en lång dagsfärd mot natt. Det finns väl många ingångar i det där, tror jag. Det handlar ju väldigt mycket om den svenska självbilden som jag har varit och petat i olika sammanhang och som jag då brukar beskriva som en blandning av hybris och självspäkning. Å ena sidan så har vi tyckt då att vi skapade världens modernaste land, världens bästa välfärdsstat och så vidare. Vi var ett föredöme och det var ju många utomlands som tyckte det också. Å andra sidan så, och det skröt vi väl kanske lite grann med, men å andra sidan så är vi ju inte skrytsamma så vi måste hålla tillbaka det där. Och då kom vi väl fram till på något sätt att det där, att det gick så bra för Sverige, det kanske också hade en baksida i form av att det var nästan orättfärdigt som vi hade fått det så bra och därför så fanns det en skuld att betala i någon slags bemärkelse. Och den har vi betalat då i första hand genom biståndspolitik där Sverige tidigt tillsammans med Norge var väl det snällaste FN-landet kan man säga och den första generalsekreteraren i FN var ju norrman och sen kom Hammarskjöld. Och vi har ju legat i täten där när det gäller hur stor del av BNP som har gått till utlandsbistånd. Och så småningom då så har ju den här biståndspolitiken som ju inte alltid har gett avsett resultat kan man säga. Den har omformats eller övergått också i en inrikes biståndspolitik. Och där har ju samhället fått ganska stora kostnader som inte bara är ekonomiska utan också sociala och kulturella. Och ja, det är väl en förklaring, det här med självbilden, att vi har hamnat i någon slags kränkthetsträsk eller vad vi ska kalla det.
Redan i det första kapitlet formulerar du problemet, så här skriver du. Vissa kränkningar kan tillintetgöra en människa medan andra blir ingredienser i ett mera övergripande framgångsrecept. Frågan tycks bli om den som kränks befinner sig i ett rejält underläge eller låtsad underdog-position.
I det senare fallet ingår den påstådda kränkningen i ett maktspel där det inte alls är givet vem som betett sig illa. Det kan finnas mycket att vinna, personligt och politiskt, på att få andra människor att tänka på en själv som offer i en elak och fördomsfull värld. Upplevelsen blir påtryckningsmedel, en idé möjlig att omvandla till rättighetskatalog. Den som inte redan är kränkt kommer snart att bli det. Så du tydliggör här samhällets utmaning att skilja på kränkning och kränkning. För vi vill skydda den som verkligen blir utsatt och kunna avfärda kverulanterna. Går du att lyckas med det företaget?
Det är ofta svårt att dra gränsen, tror jag. Och det går ju att odla den här känslan av kränkthet i ett tillstånd där man är lite osäker på vem man är. Återigen den här självbilden att som är väldigt kluven mellan det självförhärligande och det självutplånande. Och det där gör ju också att det kanske är svårare att bedöma vad som är en kränkning och vem som är utsatt. Förtryckt är kanske lättare, men vem som är utsatthet är ju ett väldigt luddigt begrepp och som används väldigt flitigt i Sverige. Vi pratar om utsatta områden utan att egentligen förklara vad det är man utsatts för. Är de geografiskt utsatta? Är de ekonomiskt utsatta? Alla sådana här begrepp tycker jag skulle behöva diskuteras mycket närmare och penetreras och ringas in. För att vi pratar i ganska luddiga termer om utanförskap och just utsatthet. Och kränkning är väl, och känslan av att vara kränkt är ju på något sätt, det är väldigt användbart i ett samhällsklimat och i ett offentligt samtal där allting flyter lite grann och det finns liksom det finns inget rätt och inget fel och folk är ganska osäkra på hur de ska förhålla sig också till saker som de inte känner igen. Och hela problematiken kring migration kretsar ju kring det här, alltså någon slags osäkerhet hos människor om hur man ska förhålla sig och vad man kan säga. Och slutresultatet blir ju ofta att man av någon slags välvilja behandlar folk olika trots att de påstår att man vill behandla dem lika. Och jag tror att alltihop bottnar i någon slags grundläggande osäkerhet, otrygghet i vem man själv är och vad samhället ska vara till för.
Du redogör för några situationer där nya kränkthetskonventioner förefaller ha implementerats. En anställningsintervju till exempel, vad hände där?
Ja, alltså det finns ju gott om exempel. Om man läser då till exempel när myndigheten DO, diskrimineringsombudsmannen, så kan man ju läsa vilka fall som har tagits upp av DO där människor har ansett sig diskriminerade. Och det är ju en form av kränkning då. De tangerar ofta varandra, de här begreppen. Och då kan det ju vara en situation som jag nämner. Det är ju att om en man, i det här fallet en muslimsk man, söker jobb och chefen på den här arbetsplatsen är kvinna och mannen vid anställningsintervjun vägrar att ta henne i hand av religiösa skäl, då är frågan, vem av dem är kränkt? Är det kvinnan som inte blir tagen i hand? Är det mannen som känner krav på sig att göra det för att få jobbet? Och det finns rätt många sådana här fall som DO har avgjort och det har gått i båda riktningarna faktiskt. Ibland har det blivit 60 000 kronor till den förorättade personen, ibland har det blivit avslag.
En läkare ber vid en undersökning i Uppsala regionen en kvinna att ta sig huvudduken. Vad anser DO om detta?
Det ansåg väl DO att det borde han inte ha gjort, den här läkaren, utan det var då ett övergrepp och i någon mån en kränkning utav kvinnans rättigheter.
Och det fick till följd att 70 000 kronor skulle betalas då från Region Uppsala till den här personen.
Ja.
I Norrbotten omskrevs en person med vad hen själv ansåg var fel pronomen. Vilka konsekvenser fick det?
Det var väl i princip samma sak. Jag vet inte om det har utbetalats några pengar där. Men i alla fall någon ansvarig person, någon chef, bad väl om ursäkt och utlovade då utbildning för personalen i HBTQ-frågor. Så att man uppfattade detta som i någon mån en kränkning av den här individen.
Sjukvårdsdirektören utlovade omedelbar internutbildning om HBTQI+. Du har genom åren återkommande läst Svenska föreningars projektansökningar hos bland andra Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, Allmänna arvsfonden och Jämställdhetsmyndigheten. Vilka insikter har det gett dig?
Att vi har ett statsfinansierat föreningsliv, kan man väl säga. Det är väldigt mycket som är smygvägen nästan är betalat med skattemedel i Sverige utan att man tänker på det. Hela partiväsendet till exempel, stora delar av medievärlden, det handlar inte bara om public service utan det handlar ju om dagstidningarna också och även fackpress. Så att det är ganska många miljoner som staten puttar in där i någon slags försvar både av mångfald och yttrandefrihet. Och det finns säkert en massa andra argument också. Men när det gäller det här föreningslivet så noterar man ju då om man tittar igenom. Det är ju ofta föreningar som... Det handlar inte lika mycket om idrottsföreningar i det här fallet som mer kulturella och sociala föreningar som det kan vara av etnisk karaktär som det kallas eller religiös eller ungdomsföreningar, föreningar med ungdomsverksamhet. Och deras ansökningar är slående lika varandra och de påminner väldigt mycket om riktlinjerna i anslagsmyndighetens papper. Alltså, så det finns man anar en samkörning här och jag vet ju också, det är ingen hemlighet utan det står i papper att både MUCF och Arvsfonden hjälper föreningarna med ansökningarna, hur de ska formuleras. Och då finns det ju ofta ett antal kodord eller honnörsord som man måste använda i ansökan för att man ska få pengar. Och det är ju de här välkända mångfald, antirasism, antidiskriminering och inkludering är ett ord som har kommit starkt de senaste åren. Och då lämnar man in en sån ansökan och då vet man ju att myndigheten redan efterfrågar precis de här formuleringarna. Och det är väl inga egentliga överraskningar när det gäller den här utdelningen av föreningsbidrag. Det som man kan fundera över är, som jag har noterat hos väldigt många bland de som kallar sig för etniska föreningar. Och det är ju föreningar som då är bildade på grundval av bakgrunden. De kanske kommer från Eritrea eller Somalia eller Albanien eller vad som helst. Och det är att de skriver i ansökan som ett argument för att de ska få pengar att utan bidrag så kommer föreningen inte att existera. Och man får ju lätt intrycket att föreningen har bildats enbart för att söka och få bidrag. Och det skapar en slags artificiell föreningskultur i landet där man kan hävda då att vi har ett rikt föreningsliv och jag ser så många medlemmar som är engagerade i föreningarna, men de där siffrorna speglar kanske inte den riktiga verkligheten, om man säger så.
Vissa föreningsföreträdare är smarta, de fyller i alla rutor i ansökan. Föreningen Awesome People i Örebro har flera gånger fått stöd för projekt som inte endast ska leda till minskad rasism utan också till förbättrad psykisk hälsa, ökad trygghet, minskade klyftor och bättre samhörighet i samhället. Bidrag har betalats ut till Tensta familjer och ungdomsförening som vill skapa jämställdhet, utrota fattigdom, förebygga kriminalitet, bryta kvinnors isolering och nå klimatmålen. Hjälper de här bidragen?
Ja, det låter ju som FN ungefär där. Nej, jag tror inte att de lyckas med detta riktigt. Awesome People har ju fått bidrag under många år och det är fullt tänkbart att de har en bra ungdomsverksamhet. Men jag tror att de här målen är väl högt ställda för att de ska vara trovärdiga. Och en ensam förening i Tensta eller Örebro lyckas nog inte med klimatomställningen eller jämställdhetsfrågorna. Ensam i alla fall. Inte ens med bidrag från arvsfonden.
Men de kanske sopsorterar?
Det är mycket möjligt och de har förmodligen skrivit väldigt korrekta ansökningar med rätt begrepp på rätt ställe.
Finns det något incitament för de här föreningarna att åstadkomma resultat?
Nej, alltså det där är ju också intressant. Därför att tanken måste ju vara, om man ger bidrag, att det ska leda då, till exempel till ökad jämställdhet. Men samtidigt så behöver både myndigheten som äskar pengar från staten och vill ha mer pengar och föreningarna. Båda de här parterna har ju ett intresse av att beskriva verksamheten som att den utförs i motvind, att de har för lite resurser och att i många fall går utvecklingen bakåt. Jag tror framförallt detta gäller frågan om rasism, där väldigt många föreningar pekar på att rasismen hela tiden ökar i samhället och därför behövs det mer pengar för att motverka den. Och då skapar man någon slags självspelande piano här där både myndigheten och föreningen har ett gemensamt intresse av att pengaflödet till föreningarna ökar. Och ändå har man i slutändan egentligen inte löst problemen eftersom de till synes hela tiden ökar. Och ibland så kan man ju tycka att det där är väldigt märkligt, för det stämmer inte med rapporter från andra delar av samhället. Till exempel just frågan om rasism som ju är ständigt aktuell i alla västländer och diskuteras överallt, medan all forskning, alla studier, alla opinionsmätningar, allt som man överhuvudtaget kan mäta pekar på att rasismen har minskat under ganska lång tid i USA, i Storbritannien, i Sverige och i andra länder. Men det framstår fortfarande i den här föreningsentreprenöriella verksamheten som ett dominerande problem i samhället. Och återigen, för att lösa detta så krävs det då mer pengar. Och pengarna har blivit i många fall meningen med föreningen. Tidigare pratade man lite ironiskt, det fanns en pjäs på 70-talet tror jag som heter Meningen med föreningen. Och då handlade det om att det var kaffet som man fick när man hade gått igenom dagordningen. Så skulle alla dricka kaffe och umgås, så det var därför man kom dit. Men meningen med föreningen idag har ju ofta blivit bidraget. Och då kan man ju ställa sig frågan om det är någon mening med den.
Du frågar dig, är det kränkande att det talas svenska i Sverige?
Nej, det kan man ju inte tycka. Det är ju inte kränkande att det talas somaliska i Somalia till exempel. Eller danska i Danmark. Så att det är väl snarare ganska självklart att det gör det. Det som är, alltså det finns någonting också nedlåtande i mycket av den här, i mycket av minoritetsdebatterna, och inte minst när det gäller språket, där man på något sätt förutsätter att människor som flyttat till Sverige då kommer att tycka att svenska språket är så svårt. Och det kan det ju vara, det är alltid svårt att lära ett nytt språk. Men det är någonting i utgångspunkten som är negativ. Och den är ju egentligen då också diskriminerande. För att vad man indirekt säger är ju att människor inte är tillräckligt smarta för att lära sig ett nytt språk. Och därför har man ju byggt upp också ett tolksystem som i längden blir ohållbart och väldigt kostsamt. Som gör att människor i decennier kan i alla sina kontakter med det offentliga kan begära att få en legitimerad tolk och som då betalas av samhället. Och det är, nu är inte detta en gigantisk kostnad, men det är mer en symbolfråga.
Mm. Varför är det ett problem att nyhetsuppläsare och reportrar på SVT talar pidgin-svenska?
Därför att det finns en rikssvenska, nu pratar jag ju skånska eller har någon slags konstig brytning. Men det är inte det handlar om, utan det är ju snarare det grammatiskt korrekta och känslan i språket. Att man kan uttrycka sig och göra sig förstådd, begriplig. Och det, alltså det där är återigen en slags rättvisefråga kan jag tycka. Att människor som inte antingen får möjlighet att tillägna sig språket eller inte bryr sig om att göra det av lättja därför att man kan få hjälp med tolk eller av andra skäl då inte lyckas, då man placerar ju dem i någon box vid sidan om samhället. Och jag tror man gör väldigt många människor en otjänst genom att inte ställa högre krav på ömsesidig begriplighet.
Sen har du också slutat lyssna på radioprogram där människor kommer till bukt med problem och aldrig förstår skillnaden mellan innan och före.
Ja, så skrev jag. Jo, men så är det ju att det är mer och mer eller fler och fler språkliga felaktigheter i utbudet. Både i radio och tv men också i dagspressen. Man baxnar faktiskt nästan varje dag när man slår upp tidningen och ser vad som står både i rubriker och i ingresser. Och undrar lite grann var journalisthögskoleutbildningen tog vägen någonstans.
Vad fan får vi för pengarna?
Ja, lite så.
Vid sidan av det här oskicket har journalisterna också anammat ett slags postmodernistiskt språkbruk. Kan du ge några exempel på det?
Ja, vad tänker du?
Jag tänker till exempel på det här med valet av passivformer.
Ja, just det. Jo, istället för att beskriva en händelse och säga att någon stack kniven i en annan person så talar man om att det uppstod stickskador. Alltså det är det där sättet att anonymisera inte bara individerna utan nästan själva händelsen också som gör den obegriplig till slut. När skott avlossas och bilar brinner, står det ju ofta. Men det gör de ju inte av sig själva. Det måste ju vara någon som har satt eld på dem. Och det är ett sätt också att bidra till att göra verkligheten mindre begriplig. Att det är någon slags kulissspråk som man drar fram och ställer framför de verkliga förhållandena.
Mm. Hur många läsare genomskådar detta?
Ingen aning. Jag tror att väldigt många läsare skulle vilja veta mer om vad det är som har hänt. Jag tror att en del av de här begreppen har ett löjets skimmer över sig. Till exempel stickskada, som ju är ett ord som jag inte tror fanns för ett par år sedan i medierna. Vad är en stickskada? Alla fattar att det är någon som har huggit en kniv i någon annan eller någonting annat. Och det är en abstraktion som egentligen också slättar över. Det är obehag och den verklighet som finns där.
I vilken utsträckning är det här en medveten strategi?
Ja, det är jättesvårt att veta. Alltså det sker ju alltid en anpassning i språket, men alltså att man anammar det som för tiden dominerar och gäller, men hur saker och ting börjar är ju, det är jättesvårt att säga. Jag vet inte vem som kom på stickskada och man kan inte säga, det finns säkert ingen nedtecknad manual för hur man ska använda de här orden. Utan det blir så att det börjar användas någonstans, ofta i något större medium. Och sen sipprar det ner. Trickle down journalism.
Mm. Men inom journalistiken där, det, där vi har ett sånt behov av den här integriteten, varför måste det vara så likriktat? Kan det inte finnas utrymme för självständighet, nyfikenhet?
Nej, det finns en ängslighet som är svår att förklara. Och som ju folk som har slutat på Sveriges Radio också vittnar om. Och som har varit då huvudskälet till att de har lämnat. Och det är en osjälvständighet och det är en ängslighet som egentligen inte behöver finnas där. Det är inte så att du omedelbart bestraffas om du gör någonting. Men däremot så om du framhärdar i andra perspektiv så kanske du inte får det där chefsjobbet som du en gång i tiden trodde eller hoppades på.
Ett journalistiskt lågvattenmärke är en DN-ledare efter Mohammed-karikatyrerna. Så här står det i tidningen. Ordets och bildens provokatörer fortsätter att följa sin övertygelse. Och de som inte tror på hädelsens och förolämpningens egenvärde avstår från dem. Precis som de skulle ha gjort i lugnare tider. Ett försök att lägga skuldbördan på karikatyrtecknarna, tolkar jag det som.
Ja, det var väl apropå Mohammed i Danmark då, Mohammed-teckningarna där. Och det här uppfattar jag ju som en uppmaning till självcensur och att man ska lägga band på sig. Och det tyckte jag ju var oerhört anmärkningsvärt att en ledare i Dagens Nyheter uttryckte sig så.
Jyllands-Postens publicering av Mohammed-karikatyrerna banade väg för en religiös kränkthet. Vad hände?
Ja, alltså detta var ju då 2005 var det väl som de publicerades och sen bröt det stora bråket ut i början på 2006. Och det hade ju, alltså det var ju fullständigt vansinniga följder av det här. Det hetsades ju upp folkmassor i länder i Mellanöstern och Afrika och det var ju ett par hundra människor som dog i de här upploppen. Danska ambassaden, om det var i Beirut, stacks i brand och så vidare. Och det var bojkotthot mot danska företag. Så att det var ju väldigt allvarligt. Och de väldigt många i Sverige, inte minst, lyssnade ju på det här och tog till sig hoten. Och de här, det var ju hot som då sades utgå från att muslimer hade blivit kränkta, någon slags kollektiv kränkning. Och det är återigen det där luddiga begreppet. Man kan ju, om man går ner på individnivå så var det ju säkert ingen av de här som var ute och demonstrerade i Mellanöstern som hade läst Jyllands-Posten eller ens visste var Danmark låg eller som visste att Danmark hade gett ganska många miljarder i bistånd till de här länderna som de bodde i. Så att den helheten, den kontexten som vi säger nu för tiden, den fanns ju inte riktigt. Utan det här var ju, det var någon slags centralstyrd kränkthet kan man tala om här. Alltså människor skickades ut, hetsades upp och deras ilska riktades då mot bilder publicerade i ett litet land långt borta. Istället för kanske en mer motiverad ilska som kunde riktas mot makthavarna i det egna landet. Så det, ofta har ju kränktheten den fått den där politiska ideologiska funktionen och varit styrd uppifrån. Men det ledde ju också till en självcensur, en censurdebatt som det här med DN och med en självcensur som vi har kunnat se i hela västvärlden ända sedan Rushdies, alltså dödsdomen mot Salman Rushdie 1989 efter att Satansverserna kom ut året innan. Och det finns en lång lista på teaterpjäser, konstutställningar, böcker och så vidare som inte har blivit av, som har ändrats, skrivits om, formulerats om, tavlor som har plockats ner. Till exempel när Världskulturmuseet i Göteborg öppnade, så var det en algerisk kvinnlig konstnär som hade två tavlor som ledningen plockade ner efter protester från allmänheten. Och den allmänheten var ju då en religiös påtryckargrupp som kände sig kränkt av de här bilderna. Och det var ju en dålig start för ett världskulturmuseum, kan man säga, som skulle visa upp den stora mångfalden och uttryck från olika länder i världen. Och i det här fallet just från Algeriet, som naturligtvis brottas med sina egna problem med yttrandefriheten.
Publicistklubbens ordförande Ulrika Knutsson ville att Lars Vilks skulle be om ursäkt för sin teckning. Leif G.W. Persson ifrågasatte om Vilks var värd de pengar hans beskydd kostade då, 20 miljoner. Du kontrar med frågan, vad kostade då yttrandefrihetens och demokratins fiender det svenska samhället medan Lars Vilks levde? Vilka kostnader för de med sig idag egentligen? Två synsätt kolliderar, klargör du, lagen som skydd för yttranden eller för de som störs av yttrandena. Du framhåller att samhällets strukturella välvilja då ofta är ett uttryck för de låga förväntningarnas rasism. Den rasismen verkar inte kränka så många. Varför inte?
Nej, jag är inte säker på att de ser den. Alltså det som man brukar menas eller avses med de låga förväntningarnas rasism, det är ju att man, det som var lite inne på med språket tidigare, att man betraktar människor med en annan bakgrund som mindre vetande och inte förmögna att ta till sig samma information som man själv tycker att man förstår till fullo. Så att det är en uppdelning av befolkningen i ett vi och dem. Fast det är de ju inte medvetna om, de som gör det, antagligen. Men för mig är det ganska tydligt att det är en nedvärdering av människor som inte ingår i den egna kretsen, som inte ingår i det här kotteriet, om det nu är medialt eller konstnärligt eller institutionellt på något sätt. Men det är uttryck också för en okunskap. Och det är uttryck för en osäkerhet inför det som man inte känner till.
Vad händer på våra lärosäten?
Ja, det förs ju en rätt intensiv diskussion idag om vad som händer på högskolor och universitet. Och det, alltså när det gäller just yttrandefrihetens ramar. Och det finns ju en pågående import av ett amerikanskt tankegods, får man väl säga, som också är tydligt på en väldigt osjälvständighet hos den svenska akademin. Det är så många som har pratat om detta tidigare och gjort sig lustiga över trygga rum och så vidare, och att studenter inte tål att läsa böcker med åsikter som de inte delar till 100%, eller att höra föreläsare som företräder ett annat perspektiv än det som man har förväntat sig. Allt sånt som borde finnas på ett universitet, men som då istället uppfattas som ett hot och rent av som en kränkning av den enskilde studentens rättigheter och rätt att slippa att bli utsatt för fel information. På något sätt är detta ett eko av till exempel diskrimineringsombudsmannen, som då är en statlig myndighet som ju också har det som grundprincip att den som känner sig diskriminerad har rätt. Det är ju utgångspunkten. Och därför så är det den som står anklagad som måste på något sätt bevisa att han eller hon är oskyldig.
Vanliga människor blir också kränkta. Låt mig citera dig.
Ja.
Och i svenska byar sitter gamla hippies och låter skägget växa när håret försvinner. Och på Facebook, där ingen är under 50 år, klagar de dygnet runt utan att klagomålen alltid specificeras. Det är mest en sorts vantrivsel i tiden. Utbrott och uppstötningar. En sorg över att inte alla förstår vem som vet bäst. De kränkta kvinnorna är minst lika många och de skriver böcker och recenserar dem på kultursidorna. Deras krönikor tyngs ner av den manlighet som kränkt dem och de kränkta männen noterar i sina Facebook-inlägg att kränkta kvinnor får alla chefsjobb och att jämställdhet betyder hämnd för gamla oförrätter. Och slår man på tv valfri sen eftermiddag, en dum idé, möts man av kränkta samer och kränkta romer som med sina skattefinansierade nyhetssändningar och bistra mungipor om och om igen slår fast att förtrycket av dem alltid funnits och aldrig kommer att ta slut. De kränkta äldre männen gör tummen upp på Facebook för varandras inlägg om att allting som blivit fel beror på nazismen. De kränkta kvinnorna påminner om att det bara är män som är nazister. De gör en minnesanteckning om att också nämna detta i nästa krönika. Som du skrev på ett annat ställe. Den som inte redan är kränkt kommer snart att bli det. Om vi stoppar in några fakta mellan alla dessa känslor. Mellan 1998 och 2023 gav Sverige mer än 133 miljarder kronor i bistånd till 47 av den muslimska paraplyorganisationen OIC:s 57 medlemsländer. Ändå kallar OIC med säte i Saudiarabien Sverige islam- och muslimfientligt och fortsätter att verka för blasfemilagar genom FN-systemet. Organisationen vill begränsa svensk yttrandefrihet. Hur ska man förstå det här?
Politiskt maktspel, maktkamp. Den här samarbetsorganisationen då, OIC, som förenar alla länder som benämner sig som muslimska, de har ju drivit genom FN i under flera decennier en kampanj för att medlemsländerna i FN ska ha blasfemilagar, införa blasfemilagar som alltså förbjuder kritik och drift med religion, satir och så vidare. Och det är ju en världsbild som de förfäktar, som är i konflikt med den bild som de flesta västländer har. Och så det är ju ett politiskt maktspel. De vill förändra lagstiftningen i sekulära länder och införa lagar som då är präglade av religiöst tänkande. Och yttrandefriheten är ju central i hela den här diskussionen, därför att det finns ingen yttrandefrihet i de länderna värd namnet. Och det yttrandefriheten är för de här kränkta makthavarna ett rejält hot. Finns det yttrandefrihet i väst så kan det ju tänkas finnas människor i de här länderna som också skulle vilja ha yttrandefrihet.
Vissa länder drar sig inte för hot om terror. Hur bemöter man sådana hot?
Ja, man bemöter dem med... Det blir ju lite plakataktigt när man ska prata om det. Man bemöter det med demokrati och yttrandefrihet genom att bete sig annorlunda. Och man bemöter det genom att försöka identifiera de rörelser och individer som skulle kunna åstadkomma den här terrorn. Och se till att de inte lyckas med det. Så det är ju både ett polisiärt, ett rättsväsende åtagande, och sen handlar det ju också om att värna demokratiska värderingar där yttrandefriheten är helt central som jag ser det. Och det är ju någonting som återkommer i den här boken, att yttrandefriheten är satt under press och det finns i ett snällt och vänligt land som Sverige i grund och botten är, så finns det alltid en jordmån för det här, att man ska kunna kompromissa och man ska kanske inte driva saker till sin spets, utan man ska välja sina ord och inte försöka provocera människor som kanske är lite just lättkränkta.
Du pratar om en gangsterism på steroider. Den har kunnat äta sig in i de offentliga verksamheterna och knyta till sig delar av en vilsen förortsgeneration. Det har varit ett skickligt spel med medlöpare och möjliggörare. För oss osökt in på temat ansvarsutkrävande. Hur kan vi utkräva ansvar?
Ja, det gör vi ju i det här landet genom att välja politiska företrädare. Det är väl det enkla korta svaret. Om vi inte vill ha medborgargarden eller liksom andra former.
Vilket ansvar har politikerna?
Jättestort. Samtidigt som man inte bara kan skylla på politiken. Finns ju alltid ett medborgaransvar, ett ansvar hos alla människor i ett samhälle som tycker att det bör utvecklas i en viss riktning eller att man vill slå vakt om vissa saker som man tycker är bra. Men den vägen vi har att gå är ju den politiska vägen och sedan den genom politiken ska ju också myndighetsarbetet styras. Därför är det väldigt viktigt hur just offentliga verksamheter, institutioner, myndigheter fungerar, vilka som är ansvariga där och vad de har för förhållningssätt.
Men idag är det väl så att i Sverige så gör man inte avbön och man avgår inte.
Nej.
Utan de sitter kvar. Mm. Om de inte frivilligt avgår, vad ska vi göra med dem då?
Ja. Då får man väl skriva fler insändare och uppmana någon att flytta på dem. De som verkligen missköter sig.
Man kan skriva postitlappar och sätta på deras dörrar kanske.
Det kan man göra. Man kan visa sin kränkthet.
Vilket ansvar har journalisterna?
För tillståndet i världen eller i Sverige?
I Sverige, om vi börjar där.
Ja, alltså ansvaret är ju att försöka beskriva tillståndet så ärligt som möjligt. Det är ju inte journalisterna som står bakom besluten som ligger bakom hur verkligheten ser ut. Men däremot så kan man ju påverka allmänhetens uppfattning om vilka problem som är stora och små och så vidare. Så att ansvaret är väldigt stort. Och det har ju alltid varit journalistikens dilemma det här att den har ju gett sig själv en roll som ingen annan har gett dem. Alltså en politiker kan ju trots allt hänvisa till att det gick bra i valet. Och om man är i USA och är sheriff så kan man säga att det var de lokala väljarna som utsåg mig. Sen kanske jag fattade dåliga beslut, men då får vi kolla i nästa val. Men en journalist kan ju skriva hur bra eller dåligt som helst utan att någon avsätter honom eller henne. Så där finns ju bara någon slags självreglering. Och i den här självregleringen ingår ju självcensuren också. Mm.
Jag minns att när vi pratade 2018 så nämnde du att du i din barndom då hade ett ganska stort antal morgontidningar som du läste. Om du gör en jämförelse mellan de texterna i tidningen då, pratar vi om 1970-talet kanske, 1960-talet, 1950-talet slut kanske rent av, och idag. Vilka reflektioner gör du då?
Det är jättesvårt att jämföra, för att om man säger man att på 1970-talet gjorde man sig eller så kan någon veckla ut en tidning från den tiden och visa på hur naiva eller verklighetsfrånvända skribenterna var. Alltså det fanns ett objektivitetsideal som är väldigt svårt att leva upp till. Idag tror jag att folk som jobbar i medierna å ena sidan är mer öppna med sin subjektivitet. Att det ges mer utrymme för den individuella journalisten att driva vissa frågor. Då var det ett ideal, och kanske ännu mer lite längre tillbaka i tiden, att man skulle vara anonym. Alltså väldigt många människor, eller väldigt många journalister på 50, 60, in på 70-talet skrev ju under pseudonym. Eller hade en signatur istället för det egna namnet. Det hade jag när jag började skriva. Jag började skriva om popmusik när jag gick på gymnasiet i Sydsvenskan. Och det hade jag en signatur. För att det hade alla andra som skrev på teatersidan, som det hette på den tiden. Det var ju nöjesavdelningen. Så att chefen där, han hette Kai Norborg, och han hade signaturen Kaius. Och jag skulle snabbt hitta på en signatur när jag började skriva då. Och då hittade jag på, eftersom jag gillade Otis Redding, så blev det Otis. Lite som Kaius och Otis och så vidare. Så det var det egna namnet, det började jag använda först ett par år senare. Då skedde ju en förändring. Man kan ju se det också på ledarsidorna, som väldigt länge i dagspressen var alla ledare, nästan alla var osignerade. Alltså de var anonyma, det var tidningen som stod för den här linjen. Idag är ju de flesta ledare har ett namn under, ibland finns det några sådana här. Så det som har skett är nog att strålkastarljuset har hamnat mer på de individuella journalisterna. Det är större bylines, det är mer krönikor och mer tyckande i medierna. Och det speglar väl någon slags selfie-kultur som finns i hela samhället. Och som ju drivs på jättemycket av nätet, självklart.
Det finns inte så många journalister som riktar blicken åt samma håll som du gör. Hur kommer det sig?
Ja, så jag vet egentligen, vart riktar jag blicken, undrar jag, när du säger så. Alltså, jag har ju alltid varit samhällsintresserad, och det var ju därför jag blev journalist. Därför att det fanns så mycket, både i Sverige och utomlands, som jag ville veta mer om och som intresserade mig. Och sen har jag dessutom alltid tyckt det var kul att skriva. Det tycker jag också är en viktig, ibland bortglömd del av journalistiken. Det här att leka lite med språket. Att försöka kanske hitta på nya ord eller nya vändningar. Det är en del av friheten som finns i det här jobbet, i det här yrket. Men annars så är det väl så att det är väl erfarenheten av det jag har mött som har gjort att jag i många frågor har bytt perspektiv också och liksom ändrat hållning. Jag hade ju, när jag var yngre, hade jag väl en mycket mer romantisk och, vad ska jag säga, mainstream syn på både bistånd och Sveriges plats i världen och vad som var möjligt att åstadkomma också. Man kan säga att det är väl också någonting. När man är yngre så tror man ju att det är lättare att förändra världen nästa vecka. Nu inser man att det tar lite längre tid. Och man inser också att de krafter som inte vill ha en förändring, de är både fler och annorlunda än de var för ett tag sedan. Mm. Alltså världen har ju förändrats oerhört mycket under mitt liv, under min livstid. Och ibland kan jag då tycka att mina generationskamrater lever kvar, många av dem, i den världsbild som de hade när de var 20 år. Som definierades väldigt mycket av Vietnamkriget och kritiken mot USA och USA-imperialismen. Och det gör att idag ser man inte riktigt hur dagens imperialism ser ut. Eller har svårt att... För jag tror att det tar emot att sätta sig in i det här. Vad håller Kina på med? Vad är det som sker i de muslimska staterna i Mellanöstern och i Afrika egentligen? Vad är det för motsättningar som finns? Och då räddar man sig tillbaka på den där plattformen där man stod en gång i tiden.
Mm.
Och då blir det också ibland blir det svårt att prata med gamla kompisar. Det tror jag många, väldigt många i min generation känner igen det där. Att man behöver inte förlora vänner, men när man träffas så vet man att det är rätt stora saker som man inte kan prata om. För att man är så oense, man ser saker så väldigt olika. Och då uppstår en tystnad istället, en förlägen tystnad.
Tystnadskulturen?
Ja.
Vad du riktar blicken på, jag skulle väl vilja uttrycka det som så att du ägnar dig åt reella problem snarare än påhittade. Du är ju en riktig journalist. Det finns inte så många sådana. Många har ju förvandlats till en influerare eller propagandister. Gör åsynen av denna utveckling att du känner dig kränkt?
Ja, fast jag skulle inte använda ordet kränkt om mig själv. Den gör mig ju naturligtvis ofta sorgsen, och det gör att man också funderar över hur det har kunnat bli på det viset. Men alltså, kränkt är ju för mig ett väldigt negativt begrepp, och det är också ett passivt begrepp. Det är någonting som man känner sig upptryckt någonstans, och man är så illa behandlad så att man, om man då inte skaffar fram ett maskingevär och lever ut sitt hembehov, så sitter man och tycker synd om sig själv lite grann när man är kränkt. Och det kan jag inte säga att jag gör. Men sorgsen blir man ju. Och när du då säger att medievärlden och det här med influerar, att det har blivit annorlunda. Så är det ju naturligtvis så att förutsättningarna för en, vad ska vi säga, en genomarbetad journalistik, de har ju, de breda förutsättningarna har minskat. Det gör satsningar på vissa ställen och vissa typer av journalistik, men om man ser på branschen som helhet i USA, som alltid då är någon slags förebild för oss, så har ju ett oerhört stort antal lokaltidningar lagt ner. Alltså tidningsdöden där är ju, den är värre än pesten, skulle jag vilja säga. Så snart, det är ju snart bara några stora tidningar kvar i de största städerna. Allt annat som var en ganska levande del av den amerikanska demokratin faktiskt en gång i tiden har dött sotdöden, och allt informationsutbyte har flyttat ut på nätet med de villkoren som finns där. Mm. Och alltså jag har många gånger tänkt på det här att jag är rätt glad att mina barn inte valde att bli journalister, för att de hade ju suttit i en mycket svårare sits än jag. Och mina barnbarn har ju inga tankar på att ge sig in i den världen. Så det är inte lika attraktivt. Det var ju när jag började då, jag gick på journalisthögskolan 69-71, då var det ju en öppning mot världen. Man kände det verkligen så att man skulle få möjlighet att, dels var det någon slags löpande samhällskunskap som man kunde ägna sig åt på betald tid. Och sen så skulle man väl i bästa fall komma ut i världen också och se vad som hände och berätta om det. Det fanns en idealistisk föreställning om vad journalistik var. Och jag tror att det i huvudsak var av godo, för att det drev ju på. Det fanns en energi i det som jag inte riktigt ser idag. Då hade energin ofta går ut på att vårda sitt eget varumärke.
Ja, du ger ju i boken en känga åt de självcentrerade kulturskribenterna. Hur har du i din gärning kunnat avhålla dig från att bli en odräglig egocentriker?
Ja, du får väl andra avgöra om jag har sådana drag. Men det har inte lockat mig. Alltså det här grupptänkandet och kotterierna har aldrig lockat mig. Utan Jag tror att jag har drivits av någon slags, en kombination av formuleringsglädje och nyfikenhet. Och det, Och det har väl gjort också att på något sätt har jag, alltså jag har ju haft ett antal, jag har haft några korta anställningar och jag har haft långa medarbetarskap på olika redaktioner, men jag har ju nästan hela livet frilansat, vilket har gett mig möjlighet eller har gjort att jag har kunnat välja ganska fritt vad jag vill skriva om och berätta om. Och det är väl därför det har blivit som det har blivit. Det är därför det också har blivit, de här böckerna som jag har gett ut är någon slags förlängning av journalistiken. De har ju alltid börjat med ett reportage någonstans eller flera. Och sen har det blivit böcker av det.
Ditt signum är ett lågmält patos. Har du alltid haft det?
Ja, det har jag nog. Fast jag var säkert mer påstridig när jag var yngre. Jag var kanske mer odräglig då. Ännu mer odräglig än nu. Så att... Så är det väl. Att jag var nog mycket mer säker på min sak när jag var yngre. Vilket inte är ovanligt ju. Då, när jag gjorde mina första resor till USA på 70-talet till exempel, så tyckte jag nog att jag visste mer om USA när jag åkte dit än vad jag tycker att jag vet idag. När jag har varit där ganska många gånger och skrivit väldigt mycket. Men, och också insett vilket gigantiskt ämne det är om man ska uttala sig om det landet. Men då visste jag precis hur det var. Då åkte jag dit och träffade indianledare och svarta pantrar och alla möjliga människor som också visste precis hur det var.
Och den här omsorgen om språket, varifrån kommer den?
Ja, apropå det här med att kriminella barn växer upp i kriminella familjer, det kommer nog hemifrån. Min mamma hade en oförlöst författardröm, hon var journalist också. Och med andra förutsättningar, om hon hade varit i min generation så hade hon nog blivit skönlitterär författare, tror jag. Min pappa var också journalist, så att det var skälet att det fanns så många tidningar i hemmet när jag växte upp. Men det lästes mycket och det var väl en diskussion som man hörde när man växte upp också, så här, som man inte nödvändigtvis deltog i alltid, men man hörde det fanns i bakgrunden.
Om vi gör en internationell utblick, du har nämnt USA här. Vi får i boken följa med till Irland, Japan, USA, Danmark, Jerusalem, bland annat. Hur ser det ut, kränkthetskulturen i de här länderna? Hur är den?
Det påminner väl, i de flesta av de här länderna påminner väl utvecklingen ganska mycket om den svenska. Och i USA, med den starka polarisering som finns, som i sig inte är ny. Ibland kan man ju få intrycket att USA polariserades med Trump. Men alla som har varit med lite längre minns Nixon och Kennedy och även längre tillbaka i tiden. Men det har ju alltid funnits en klyfta i USA mellan de två stora partierna som då har också varit någon slags jordmån för kränkthet. Och det har blivit mer och mer, kan man väl säga, på alla håll och kanter. Och det är en rätt dominerande förhållningssätt att betrakta sig som kränkt när någonting går en emot eller om någon tycker annorlunda. Och det är i grund och botten, så tycker jag då återigen att det är ett tecken på att tilliten i samhället, tilliten till ett förnuftigt samtal, att den har minskat. Och då blir vi någon slags kränkta solitärer som ibland förenas i vredesmod om det finns någon ayatollah som talar om det för oss och vi ska bete oss. Eller så är vi bara... blir ju allmänt bittra och gnälliga och missnöjda med samhället och sitter hemma och tuggar fradga.
Du träffar Sadie Smith i London. Mm. Vad skulle hon tänka om det som pågår nu?
Ja, hon var ju i Sverige nyss. Och nu hörde jag var inte där och lyssnade på henne, men vad jag förstår så är hon ju fortfarande, vilket hon gav uttryck för när jag träffade henne, och det var ju precis när hon hade gett ut sin första roman, så gav hon ju uttryck för en skepsis och ett avstånd till den här identitetspolitiken som har fått sånt genomslag och som ligger och puttrar hela tiden i botten på kränkthetsdebatten. Och det verkar som hon fortfarande är väldigt mycket emot det här att människor skulle definieras av sin bakgrund, sin hudfärg och så vidare. Utan hon, för enkelhetens skull så påminner hon väl mer i det avseendet om Martin Luther King då, med att det är the content of your of det inre som är det väsentliga och inte hur man ser ut på utsidan. Och det har hon ju argumenterat för i olika former. Men det var väldigt kul att träffa henne då, och det var ju precis innan hon slog igenom, så att jag var hemma i hennes lägenhet, och det som är mycket i den här världen att nu är det ju ganska många år sedan, men då fanns inte det här filtret som man måste gå ta sig igenom för att komma åt och prata med människor, utan det var mycket enklare. Man, då räckte det med ett samtal till någon på förlaget, och sen så fick man adressen och kom hem där, och sen kunde man sitta och snacka några timmar. Och ännu generösare var det ju när jag höll på att skriva om popmusik en gång i tiden. För att då såg jag ju de flesta av den tidens stora band, framförallt i Köpenhamn. Jag bodde ju i Malmö då. Och då kunde man ju gå ut och fika med Frank Zappa eller någon annan i några timmar, och det fanns inte en människa från skivbolag eller produktionsbolag eller security eller någonting där, utan man var där med en fotograf och gjorde sitt jobb. Och det är fullständigt otänkbart idag, av många skäl, också av säkerhetsskäl. Ingen skulle drömma om att man skulle gå ut på det sättet idag med någon stjärna.
Mm. Du, den här country-romantiken som du företräder, var kommer den ifrån?
Ja, den kommer nog egentligen från USA-resorna. Alltså att det var lite omvälvande det här att när jag åkte dit så var jag präglad av frågeställningar som var stora i medierna vid den tiden. Men sen reste jag ju ganska mycket, och jag åkte med gjorde två långa resor, 3 månader, båda två med en kompis. Vi köpte en gammal bil och körde fram och tillbaka över landet och var mycket då på landsbygden. Och då träffade man ju en annan typ av människor än de som intervjuades i Aktuellt och New York Times också antagligen. Så att det var ett annat perspektiv på Amerika, och när man körde där ute på landsbygden så var det ju bara country. Det blev ju ett soundtrack i radioapparaten. Så att det malde ner de tvivel som jag hade kanske. Och det skapade ju också ett intresse för den delen av musiken. Jag hade lyssnat väldigt mycket på blues och annan folkmusik dessförinnan, men då förstod jag mer och mer och lärde mig mer och mer om beröringspunkterna, hur det här hängde ihop och hur det också socialt och kulturellt var en del av landsbygdsamerika. Så att det var journalistik omsatt i någon slags musikkonsumtion.
Danmark har vi länge kunnat se som en sorts yttrandefrihetens sista utpost. De senaste åren nu så har det hänt någonting där. Vad?
Ja, man har ju återinfört en variant av blasfemilag som man tog bort väldigt sent. Alltså Danmark har ju länge, eller är väl förmodligen fortfarande, ett mer religiöst land på det sättet. Ett mer kristet land än vad Sverige är. Så att det var ju, nu kommer jag inte ihåg när deras blasfemiparagrafer togs bort, men det var väldigt sent, alltså det är överraskande sent. Men återinfördes det här under trycket från diskussion kring koranbränningar och så vidare, där man upplevde att det var ett hot mot, det var inte bara i Sverige som hotades, utan även danska staten och danska myndigheter upplevde hot. Och under det trycket så har man då retirerat delvis och återinfört skrivningar i lagstiftningen som gör att det kan bli straffbart i extrema fall om man ger sig på religiösa företrädare.
Katarina Berling och Cecilia Garme skriver i sin bok Saknad på spaning efter landet inom oss. Även känslor som inte gör så mycket väsen av sig kan ha betydelse för Sveriges väg framåt. Saknad är en sådan känsla. Om saknaden skriver du: det finns en viss stämning i saknaden, mjuk, lätt melankolisk, innan den blir bitsk och hårdare i kanten. Den som är harmsen kan bli vass, så småningom oresonlig. I det läget finns bara en väg framåt, bakåt, in i det upprörande som hänt. Vilka känslor hyser svenskarna idag?
Ja, någon slags blueskänsla kanske. Alltså den här saknaden gäller ju ett... Jag hittade någon formulering också om att det goda samhället, eller när är ett samhälle som bäst? Jo, det är när allting fungerar. Någonting på det temat. Och det är väl så att väldigt många idag uppfattar att det är mycket som inte fungerar i Sverige, och som för inte så länge sedan fungerade mycket bättre. Och då kommer ju alla funderingarna på vad beror det på och vad kan man göra åt det. Och i detta ligger ju naturligtvis en saknad. För det är många saker som rullade på en gång i tiden, som man liksom kunde förlita sig på. Man kunde lita någorlunda på att tågen kom och på att alla skolor gav någorlunda ungefär samma undervisning. Man kunde få tid hos doktorn inom en rimlig tid. Man började inte vänta på operation i 7 månader. Sådär, sådana saker fungerade mycket bättre, och det saknar folk naturligtvis, att det inte är på det sättet. Och det skapar ju en blueskänsla, en melankoli och kan ju också slå över i en bitterhet naturligtvis. Och då letar man ju efter ansvariga. Mm.
Man kunde också lita på att journalisterna kunde skilja på före och innan.
Ja, och det och dem.
Du formulerade det som att det välbekanta har gett sig av. När det främmande kom gav sig det välbekanta av. Och nu är vi, för att tala med Ekelöf, främlingar i detta land som vi trodde oss höra hemma i. Hur kunde detta ske?
Ja, ett sluttande plan. Jag tror att boken börjar väl med en beskrivning av Sverige som ett snällt samhälle. Och jag tror att det väldigt mycket handlar om någon slags vänlighet och tillit. Och att vi har vant oss, väldigt många av i alla fall, har växt upp i ett samhälle som fungerade och där man inte behövde oroa sig så mycket över framförallt det som nu tynger många och som dominerar nyhetsförmedlingen och gör att det tynger folk ännu mer. Och det är ju kriminalitet, hot om våld, rejält våld och också våld i form av det här terrormolnet som seglar runt på himlen någonstans, som alla kan då ha anledning att oroa sig för. Det är ju en... Alltså det fanns en tillit. Tillit är ett centralt begrepp här och som har gröpts ur, inte snabbt utan långsamt under lång tid. Och, Och jag tror att den här snällheten har gått förlorad. Snällhet är ju ett som många andra sådana här begrepp, som tolerans till exempel. De har ju, är ganska dubbla. Det finns en god snällhet och det finns en dum snällhet. Och det finns en väldigt positiv tolerans och det finns en tolerans som gränsar till naivitet. Där man egentligen inte bryr sig i slutändan. Alltså att man går från att tolerera saker som man egentligen inte tolererar och som man tycker illa om. Och sen eftersom man då inte gör någonting åt detta eller vänder bort blicken så tar detta överhanden. Och då är det ju någon slags... Man har lämnat in, man har gett upp.
Den här förhandlingen mellan majoritetssamhället och de kränkta minoriteterna, den är med modernt språkbruk en utmaning.
Ja, det är det ju. Alltså det är en utmaning att det finns en stor kränkthet i ett samhälle. För det är ett tecken på att samhället inte mår bra. Det är mycket bättre om människor känner tillit till varandra än tror att grannen vill en illa.
Om alla penningkranar ströps imorgon, vad skulle hända då?
Alla bidrag och så vidare. Ja, det skulle väl förmodligen bli någon form av kaos. Men jag funderar ju ofta på det här att centrala verksamheter i Sverige skulle behöva organiseras om från grunden. Och det vet jag inte om det överhuvudtaget är möjligt. Inte ens möjligt att tänka sig. Men jag tror att både sociallagstiftningen, socialtjänsten och skolan exempelvis skulle börja göra som. Alltså man skulle behöva stryka allt, börja med ett blankt papper och så skulle man ha ett antal smarta personer som satt ihop något nytt.
Att vi i Sverige befinner oss i ett läge där mest kränkt vinner kan ses som illavarslande. Samtidigt föreligger fortfarande ingen samsyn på problemet och på dess omfattning. Den ene njuter fortfarande av en spännande etnisk smältdegel medan den andra befinner sig i ett mångkulturellt inferno. Vad leder polariseringen till?
Ja, till ännu mer splittring och uppgivenhet, tror jag. Jag vet inte om jag tror den här gruppen som tycker att det är någon slags mysig lekpark som de befinner sig. Jag tror den gruppen har krympt. Det är ganska många ändå som sent om sidor, får man ju säga, har börjat inse att det finns ganska stora problem i samhället och att de har blivit mycket större under de senaste, vad ska vi säga, 20-30 åren. Och att det har skapat helt nya klyftor i samhället också. Och att vi har en sak som jag brukar säga och som är någon slags sorgligt bokslut också. Det är att det har pratats om integration under alla dessa år och integrationspolitik. Men att den i praktiken har lett till sin motsats, till segregation och till segregationspolitik. Och där har ju det här bidrags- och omhändertagandesystemet varit ett viktigt instrument där. Därför att man har passiviserat stora grupper och gjort dem beroende av samhällets institutioner på ett sätt som blir väldigt svårt att bryta. Och som säkert skulle leda till ramaskri om man, som du säger, ströp penningkranen.
På sidan 255 gör du följande sammanfattning. Den stora kränkningen, den som de flesta känner av, ligger i känslan av förlust. Den bor i den tomhet som uppstår när ett samhälle börjar vittra sönder. Och vi som bor här inser att de sammanhållande krafterna inte självklart är starkare än de som drar det isär. Lars Åbergs bok Mest kränkt vinner kan köpas via förlagets hemsida www.karnevalforlag.se samt i internetbokhandeln. Tack för det här samtalet, Lars.
Tack ska du ha. Trevligt.
Och tack till dig som lyssnar. Om du uppskattade detta bidrag till samhällsdebatten får du gärna dela programmet med dina vänner. Den här podden mottar inga statliga bidrag, varför jag ber om en allmosa från dig, kära lyssnare. Tack för Swish till nummer 070 881 8591, 070 881 8591. Tack för stöd via PayPal och för insättningar på bankkontot. Tack slutligen för att du handlar i webbutiken på rasmusdahlstedt.se/shop. Alla program samt information om hur du donerar finner du på hemsidan antipodden.se. Jag hoppas att vi hörs snart igen. Hej då!